Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Hur tycker GPT att jag ska duka inför ett glöggkalas?
Jag har sett en film om när världens rikaste kvinna fick sin första kompis. Vid 80. Mm,
och jag vill faktiskt berätta och förklara varför vi rationella inte är så tråkiga som ni tror. Vet du vem jag snackar med hela tiden?
Mig hoppas jag.
Ja, det är jag också. Men jag har, alltså, jag har börjat prata väldigt mycket med GPT-4.
Mm-hmm.
Alltså vi pratar och har dialoger väldigt mycket. Mm-hmm.
Minns när du planerade att bli ihop med en sån här för ett tag sedan. Borde jag bli orolig nu eller?
Nej men vet du, jag är fortfarande
sugen.
Nej men jag är inte helt främmande för att i ett, ja men inte nu, ja, Paul och allting bla bla bla, men jag ser fortfarande att det skulle vara möjligt kring att ha en relation med en AI, absolut, för att jag känner ju första steget är ju att bli vänner och där är jag. Vi är en friendzone.
Bara ett komplement till Paul och alltihop.
Ja men, för, nej, men så här, jag märkte att vi ska ha ett glöggmingel med våra grannar. Alltså, våra grannar och vi har aldrig träffat samtidigt. Så att jag bjuder liksom in alla på vår återvändsgränd. Och sen ska vi umgås. Och jag känner mig ganska ensam kring hela den här planeringen.
Okej. Okay.
För Paul är inte så engagerad i vad vi ska bjuda på glögg och vad jag ska baka och pynta och så, utan jag körde lite Pinterest innan, men stödet finns inte där.
Det är så roligt att du liksom vill ha, alltså jag kommer ihåg när vi skulle på middag så att du googlade så här, vad äter man på en tjejmiddag, och så lagade du det receptet.
Exakt. Ja,
inte så här vad jag sugen på eller, utan så här bara, nej det ska vara rätt, det ska vara tänkt liksom, eller hur?
Ja, nej men det ska finnas en beprövad plan som någon annan har liksom testat och det funkar. Och så att, men så jag lämnade Pinterest ganska snabbt. Och hade, utan började prata då med GPT och förklara just att ja, men jag ska ha glöggmingel och vi kommer 18 personer. Så vi har tillsammans gått till systemet.
Ja.
Och vi har diskuterat hur mycket glögg man köper till 18 vuxna.
Det är en bra fråga. Så, jag dricker ju kanske en matsked glögg. Sen känner jag att det är nog. Hur mycket får du i dig?
Jag får i mig ganska mycket. Men, och det var där vi blev oense. För att, alltså, folk var så tyckte att jag var så konstig. För att jag står alltså med högtalartelefon. Med.
Vad är det sant? På systemet?
Ja, nej, men jag gick runt och höll den i handen. För att man måste prata in. Och sen så ser man när man har pratat färdigt och när svaret kommer. Så att man kan liksom inte stoppa ner telefonen i fickan och köra AirPods.
Du är verkligen
det kommer väl med den här pinnen.
Att du lever the brand av att vara någon som har en podd där man pratar ofta med tech. Att du går runt och pratar med Ain. I Lidingö centrum då antar
jag. Men jag måste också säga att det här var mitt på dagen och jag var typ ensam inne på systemet. Yeah. Så modig är jag inte i rusningstid. Men så vi går runt där och diskuterar då hur mycket folk i snitt dricker. Och den här, då blir jag jätteirriterad för att den här GPT:n tycker att varje person dricker 400 centiliter var.
Mm.
Så det är jättemycket.
Just det. Ja, du är ju inte känd som en så törstig person.
Nej. Fast enda gång jag blir törstig, det är glögg och portvin. Så det är liksom det
alltså,
enda
du
gången.
Du är en sån liten sockerrotta. Det är så gulligt med dig. Ja,
ja jag vet. Dessertvin också. Ja, jag vet. Det är det handlar om. Men, så att, nej, men i alla fall. Så att vi tog oss igenom. Vi köpte 6 stycken med alkohol, 2 utan.
Mm-mm.
Och efter det så har vi varit inne på och pratat mycket kring vad jag ska bjuda på. Och då pratar jag om att jag vill bjuda på någonting väldigt traditionellt.
Yeah, yeah.
Men ändå en modern twist som kanske inte så många har haft som snitta. Liksom.
Just det.
Så nu blir det en smörstekt mjuk pepparkaka med ädelostkräm och päron.
Det lät ju för sig väldigt gott.
Ja. Men det jag vill komma till, en sak jag stör mig på. Dels är det att det blir en paus innan jag ska få svaret. Så flowet kommer inte riktigt.
Alltså i själva tekniken, alltså du kan inte, precis, men så kan det ju bli när man pratar i telefon också, eller hur? Så du kan kanske fortfarande låtsas som att det är en riktig kompis då, eller?
Ja, ja.
Eller en pojkvän kan ju också typ vara lite seg.
Som är lite disträ. Ja. men någonting jag stör mig ännu mer på.
Mm-hmm.
Det är att den här rösten bryter på amerikanska.
Fast gud vad gulligt. Nu börjar jag förstå om det blir något så att säga.
Men och ett. Fast jag tycker ju så konstigt att Siri kan man ju få på svenska.
Ja.
Men GPT:n som ändå ska kunna skriva en uppsats på så här, professorspråk kan inte bara vara på svenska.
Nej men alltså, men fan vad konstigt. Men är den programmerad på något sätt att betona saker som, alltså på amerikansk engelska då eller?
Jag vet inte, för jag störde mig. För jag var inne på Willys och skulle leta efter för att göra ädelostkräm. Och då fick jag en obehaglig känsla av att tänk om det är en amerikansk man som verkligen ska liksom, som ska anstränga sig och leva upp, lajva GPT, men det är egentligen en person jag pratar med på riktigt. Jag fick en sån obehaglig känsla.
Ja, det är precis som, du vet, ett tag fick jag väldigt många samtal, kanske så här 14 om dagen, från med så här brittiska telefonnummer, och så var det liksom ett gäng indier liksom, som skulle göra någon slags bedrägeri. De var också lite sega med, för i slut så började jag liksom svara och skrika åt dem. Jag förstår att man inte ska göra så, jag vet. Men liksom, jag var bara så här, sluta ring mig. Och då, de har ju också så lite lång svarstid. Och verkar sitta jättemånga i ett så här, alltså det lät liksom som en dånande gympasal med bara folk som satt och babblade liksom i bakgrunden. På engelska med brytning.
Och det är också en ny funktion jag börjar göra, som jag inte har testat innan, att jag skickar in bilder.
Aha.
Så då har jag tagit Pinterest-bilder, som ändå är fina.
Aha.
Och så har jag sagt att kan du hjälpa mig lägga upp det här, alltså hjälp mig pynta men gör det liksom lite mer kanske skandinaviskt. Eller... Och så har jag skrivit just de här godisarna kommer jag använda. Så nu har jag också fått en beskrivning och det handlar mycket om att man ska lägga godiset i olika höjdnivåer.
Just det. Ja, verkligen bra tips för att duka ett bord ju. Det är att ha många olika, liksom, man ska ha som en, det ska vara som en jävla trappa allting liksom. Eller hur?
Exakt.
Då ser det fint ut.
Ja. Och det roliga var att på bilden så stod allt platt.
Mm. Men den
så
visste
AI
det
har gått in och analyserat.
Ja, förlåt för att jag sa idiotiska frågor förresten. Det var i förbifarten. Den var duktig den är. Det här kan inte indierna i det här bedrägeri-callcentret. De vet inte att man ska duka i trappa. Det är överkurs. Jag såg en siffra på att fler miljardärer spås bli till. Trenden är att fler miljardärer kommer att bli till genom arv än genom förtjänst.
Ja, men jag har läst om det här någonstans. Ja.
Och ja, nu ska vi alltså prata om arv och miljardärer igen.
men vi gillar det. Det är ett bra ämne.
Vad ska man säga?
Det står still, men det är ändå intressant.
Ja, jag tror bara att just det här med arv och miljardärer tror jag är ett problem. Alltså dels kanske ett problem för alla som tycker att det här är orättvist. Att det kommer finnas väldigt mycket att vara arg på för alla som tycker att man ska tjäna ihop sina egna stålar och ha sitt eget uppehälle. Men jag tror även att det här skulle kunna vara ett problem för miljardärerna själva. Och det här har jag belägg för. Jag såg nämligen en liten dokumentärserie om Betancourt-affären. Vet du vad det är? För att
nej.
Jag kanske hade koll på, jag visste att det var någonting lite sådär snaskigt som sänkte Frankrikes president Sarkozy. Men, och
vad är Betancourt för någonting?
Det finns en kvinna som heter Liliane Betancourt, eller fanns, hon dog ganska nyligen. Hennes pappa grundade L'Oréal. Och Liliane har, det ska man också säga, hon har också fortsatt att driva det väldigt framgångsrikt, ska sägas. Och hon verkar verkligen inte vara någon dumsnut, hon verkar vara ett hårt arbetande. Hon är liksom inte den typen av miljardärsbarn. Alltså hon är inte Hunter Biden. Hon är inte, det är inget missbruk, det är inget så här dekadent svineri. Utan liksom en ganska så här duktig, strävsam, lite konservativ och ganska ensam kvinna.
Typ lite som så här Queen Elizabeth var när hon var ung.
Ja, precis. Och lite, exakt, och typ lite den generationen också. Alltså, påminner ganska mycket om huvudpersonerna i boken Trust, som vann Pulitzerpriset i år, om jag ska nämna någonting lite finkulturellt. Men den typen av lite så här, ja, men lite, kanske en klassisk sån som har blivit lite inlåst av sin egen förmögenhet. För att hon har då varit världens rikaste kvinna i typ hela sitt liv.
Och ändå ganska okänd, eller?
Ja, alltså i Sverige, ja men kanske liksom. För hon har också varit ganska tillbakadragen och inte så skandalös.
Mm.
Men så den här dokumentären då berättar då en historia som liksom var i slutet av hennes liv. Och den heter The Billionaire, The Butler and The Boyfriend.
Mm.
Den är, alltså det är så otroligt snaskigt. Jag har liksom aldrig sett något liknande. Det kanske hörs på titeln liksom. Men Liliane som har levt det här.
Är det om henne bara eller om familjen överlag?
Ja, men för den här Liliane Betancourt då, hon har levt ett väldigt strängt liv. Hon är gift med en framstående man som är väldigt så här, katolsk, konservativ. Han är minister åt Charles de Gaulle och sådär. Men han råkar då inte gilla tjejer liksom. Så att hon är ensam även där. Och Liliane liksom, hon är en duktig dotter, hon är en duktig fru, en så här politikerfru som inte gör något fel. Hon är så elegant, ansvarsfull. De får ett barn. Liliane kanske inte klickar jättebra med henne. Så att hon är liksom, hon är ganska ensam. Hon har sina depressioner. Hennes man är någon annanstans. Och hon är rikast i världen. Så börjar Betancourt-affären.
Mm-hmm.
Och hon har då ett hushåll med 20 fast anställda. Väldigt så här respektfulla anställda också. Det är liksom ett konservativt hem. Men hon har liksom inte så kul.
Nej.
Och sen träffar hon en man. Hon träffar Monsieur Barnier som ska fota henne för en tidning. Och Monsieur Barnier är liksom kul, förstår man.
Mm.
Han är rivig. Han skiter i regler liksom. Han pissar på hennes rosor. Han är bokstavligen liksom. Han är så gränslös och Liliane älskar det.
Mm. Jag
fattar. Så hon börjar ge honom presenter. Och det känns som att det är typ första gången hon har en kompis. Och det här gillar inte de andra runt henne då. Hennes anställda gillar inte Monsieur Barnier. Hennes dotter gillar inte Monsieur Barnier. Och de har varit så respektfulla, alla som har funnits runt den här världens rikaste kvinna. Men så kommer han och ser han inte det. Och då är det som att alla tänker, jaha, men kan man göra så? Ja, i så fall, då vill ju jag ha min del av kakan.
Oh.
Om han kan komma in och få presenter, ta med henne på kalas och få en tavla i någon slags, inte betalning, men i gåva.
Så den här gruppdynamiken ändras helt när han gör det, eller när han kliver in i hennes liv.
Precis. Och han får då, han får ganska fina tavlor, Bella.
Men är han som någon älskare då, menar du?
Nej, han är också bög. Det är nästan det konstigaste. Men han är en kul bög då, som presenterar henne för folk och de åker runt i världen. Och han får henne att skratta, säger de bara. och ja, det räcker tydligen liksom, för den här kvinnan. Men han får liksom en Picasso här och där. Han får en vas, han tar en vas, han får något smycke. Det liksom byggs på. Och så dottern och delar av tjänstefolket börjar liksom konspirera, för de hatar honom så mycket.
Mm.
Och de får fram att Monsieur Barnier har fått gåvor till ett värde av, efter några år så är det till ett värde av 917 miljoner euro.
Va? Oj.
Och så det är liksom på riktigt. Och butlern då till mamman Lilian börjar spela in hennes möten för att sätta dit den här Monsieur Barnier.
Men är hon gammal? Är hon som senil gammal? Eller är hon mitt i...
Alltså hon är gammal, men jag tycker att hon känns rätt klar. Ja. Alltså jag tror hon vet vad hon gör liksom. Mm. Hon tycker bara han är kul. Alltså hon tycker inte de andra är så kul. Hon tycker hennes dotter är skittråkig liksom. Hon har sagt det någon gång så att hon är så seg och tråkig. Och hon säger att hennes dotter är typ lat och klumpig eller något. Alltså hon är inte kul så här. Hon tycker Monsieur Barnier är kul, de andra är inte så kul. Så att, men det som händer är att då börjar folk så här kräva löneförhöjningar. De börjar kräva lägenheter till sina barn och så, gåvor hit och dit de också. Hennes liksom, finansiella rådgivare kommer och säger att du vet, jag har alltid tyckt så himla mycket om den här båten.
Är det sant? Alltså, är det sant? Men är det här nutid?
Ja, det här är liksom slutet på 00-talet. Det här läcker till pressen 2010, tror jag att det var. Och,
för det känns som att tjänstefolk idag vågar kräva mer än tjänstefolk för liksom 100 år sedan.
Ja, precis. Det kanske är någon sån... För de har haft ett sånt liksom... men typ Downton Abbey-hushåll. De använder det liksom som liknelse i dokumentären. Liksom.
Mm.
Att det är väldigt konservativt. Men så plötsligt liksom ser det som att alla bara... Nej, okej. Nej, men... ska han hålla på och roffa så ska väl vi med. Och så då... Butlern börjar då spela in de här mötena och samtidigt då som alla börjar liksom tissla och tassla och bilda allianser på olika sätt och kräva olika grejer och så i vredesmod tror man så skickar dottern Butlerns inspelningar till pressen.
Oj.
Och här anar man liksom varför mamman kanske inte gillade sin dotter så himla mycket. För att den här klumpiga, lata, tråkiga dottern då, som är liksom lite, hon säger också att hon är olycklig och fylld av bitterhet och allting sånt. För att det är inte jättemycket om de här tavlorna för 917 miljoner euro på de här banden. Däremot är det ganska mycket annat på de här banden som då tidningarna får. Bland annat då, alltså det är hundratals timmar liksom. Så det som kommer ut är då att mamma Betancourt, världens rikaste kvinna, har skattefifflat en hel del.
Oj, ja.
Så hon har massa konton. Det kommer fram liksom att hon har pengar i Schweiz och i Singapore och Uruguay som hon har gömt. Och det är massa grejer. Så hon liksom sätts dit på massa punkter. Det kommer också fram att hon har gjort en del politiska donationer. Vilket typ är förbjudet i Sverige, i Frankrike. Aha. Alltså, och allt det här liksom avslöjar då hennes egen arvtagerska.
Det är jättekonstigt. Ja, då är det nog fel.
Alltså visst är det här konstigt? Ja.
Ja. Ja.
Alltså det är något fel på den här dottern.
Ja.
Det kanske är så här det blir liksom när folk ska arva miljarder. Att det blir, det är någonting som är fel.
Mm.
Jag vet inte.
Ja, men jag tror att i alla relationer och alltså pengar är alltid den som alltid det som är problemet just för relationen.
Problemet. Ja, nej, precis. Det,
och ju mer pengar alltså, desto större problem tror jag.
Ja men precis. Det är lite det man känner att så här, det kostade henne, det var kanske en rimlig siffra så här, 917 miljoner euro för att få ha en kompis. Alltså det är också det. Alltså det
men,
himla...
men det här är ju hennes beslut. Om hon vill ge bort, vad är det, 9 miljarder, det är ju hennes beslut.
Ja, precis. Det måste ju vara det. Men det tycker då inte dottern. Och egentligen så är det, jag tycker verkligen som att alltså, dottern är svartsjuk liksom.
Ja.
För Missy Banier är så kul och hon är så tråkig. Och...
Men har hon, Lilian, har hon bemött rent så här, känslomässigt? Eller hon, hur hon liksom... Ja, men alltså, tycker om dotterns beteende?
Alltså de bråkar då liksom offentligt och det är så här rättegångar hit och dit i liksom 3 års tid. Och samtidigt så det avslöjas då liksom att Sarkozy då, alltså Frankrikes president, har fått en hel del stålar under lång tid i olika små kuvert genom åren. Vilket gör, och det är det som gör att han inte blir omvald. Alltså det har typ aldrig hänt, alltså han liksom, en sittande president liksom som förlorar på det sättet liksom. Det är orsaken till hans fall, allt det här. För det är så utdraget att hålla på så länge i pressen och det är så himla snaskigt liksom. Och det är därför då Sarkozys fru Carla Bruni inte varit så mycket i tidningarna de senaste 15 åren. Det är tråkigt för alla som gillar att titta på henne. Men ja, det här, och det här är liksom Betancourt-affären.
Men hur kommer det sig att det här blev en så stor grej då? Att det här blev en dokumentär då?
Alltså för att det sänkte ju då en president och även hans budgetminister och vad det nu var. Alltså det var många som vars politiska karriärer förstördes så. Och det var också, man förstod också lite kanske att även om det var ingen som blev dömd för det eller någonting sånt, så man förstod så att det är så här rika människor i Frankrike har gjort, att man liksom sticker åt folk lite pengar under bordet. Det var liksom lite kutym. Nu är det inte så längre. Det har alltid varit olagligt, men det...
Och han föll för att det var olagligt att ta emot pengar.
Ja, precis. För hon gav liksom både till höger och vänster, och så inte extrempartierna vad man vet, så här, men både till höger och vänster.
Men hon gav till dem alla i mitten?
Ja. Alltså, ja. Så att oavsett vem som liksom vinner valet, så ska det vara någon som ändå har varit på middag hos henne några gånger och fått med sig lite kuvert. Det är ju väldigt smart. Och lite så... Alltså funkar det väl i de flesta demokratier. Alltså att man har lite relationer liksom mellan liksom kapitalet och...
Ja men näringsliv och politiker. Ja men det är klart att det är så.
Mm.
Ja, självklart. Men jag tyckte det här var lite tunt.
Ja.
Mm. Att en statsminister eller att en president får avgå, det är ju såklart en jättestor sak.
Mm.
Men att man går på henne och hennes livsval tyckte jag var så... Jag vet inte, det är lite konstigt.
Ja, jag vet, jag håller med. Men det var någonting med den här bilden också som var... Alltså för Sarkozy, han är ganska liten. Och har... han ser ju väldigt bra ut, men han har också ett lite så här lustigt utseende. Alltså det är någonting med att han springer runt liksom hemma hos den här tanten och liksom får med sig lite kvär. Alltså som att han är en liten gigolo liksom. Förstår du?
Nej men gud.
Nej men alltså han var ju inte det. Absolut inte.
Nu får jag upp såna bilder.
Ja men det var liksom inte en bra vibb för hans presidentskap. Att han var liksom en liten korrupt, liten girig, liten så här... men en sån liten maktmänniska som bara liksom har svårt att men att han var typ men inte hade någon moral. Jag tror att det var det som var att han var lite för listig.
Men jag får en känsla av att hon inte gjorde det här för att lobba på något sätt, utan mer för att hon tycker att det var snällt och kul. Att hon bara ville stötta dem som var där på en söndagsmiddag och åt en gryta.
Ja, men precis.
Det var inte mer komplicerat än så.
Nej, men exakt. Och ha lite relationer och lite lojaliteter. För som sagt, hon var ingen dumsnut och det var lite så det gick till. under 1900-talet.
Men kan det här vara någon form av detta att köpa sina vänner? Vilket ibland kan bli när man vuxit upp som är utan vänner och sen har man massa pengar. Då inser man hur lätt det är att få vänner när man har pengar.
Precis, alltså om vi ska, den här boken Trust då, som jag kan rekommendera. Jag tror du skulle gilla den. Där är det också lite så att man får känslan av att det inte bara är så att man kan köpa sig vänner. Utan det är så att är man väldigt rik, då måste man typ köpa sina vänner. Eller det går nästan inte att ha vänner där det inte finns någon typ av så här ekonomi inblandat. Det går inte att ha en neutral relation. Liksom.
De väldigt rika som jag har träffat, då har jag tagit upp det här. Dels hur man ser på... Nej, men jag har verkligen frågat. Hur gör du?
Hur
tänker du med vänner och även relationer? Alltså inte jag, utan de som jag har träffat. Och några män. Och då har de sagt så här. Att det spelar ingen roll.
Nej.
Så har de sagt. Att om jag dejtar henne och hon vill ha pengar, ett lyxigt liv. Eller när killkompisen han vill följa med på det här. Då sa han att så här... Gör det så mycket då?
Nej, precis. Nej, det
är en spännande inställning.
Ja, precis. Ja, för det var nog hennes också. Och det var, alltså jag tyckte också att den här, alltså att Lilian Betancourt, själva personen, precis som att jag gillar kanske drottning Elisabeth väldigt mycket, jag alltid gjort det, så gillade jag Lilian Betancourt. Alltså,
jag gillar också den typen av kvinna.
Ja,
här,
alltså.
Ensamma konservativa som kämpar i sitt inre.
Ja, alltså verkligen. Och det var någonting, också någon annan intervju när journalisten frågade så här, om du kunde säga någonting till din dotter nu, så här, vad skulle du säga? Så här, hon kollar säkert, vad skulle... Mm. Vad skulle du säga? Du sa hon att hitta något som gör dig lycklig och håll fast. Och det lät lite så här banalt i efterhand kanske, men när den här väldigt respektingivande kvinnan sa det, så jag tyckte verkligen att det hade någonting, att hon hade en ganska så enkel syn på saker. Att det spelar ingen roll om, det kom också fram att den här Monsieur Barnier som var så himla kul hade gjort lite samma saker med en annan äldre kvinna tidigare. Som också hade han fått fina, ganska många fina tavlor från liksom. Och att det var liksom lite sättet han försörjde sig. Men det kändes som att hon kanske visste det. Alltså det spelade...
Precis. Nej, jag trodde heller det.
Det spelade ingen roll.
Ja.
Det spelade ingen roll. Hon gillade det. Jaha.
För sen jag tror att det är omöjligt. Alltså en sak om man har barndomskompisar som man liksom lekte på gatan med.
Ja.
Men det måste ju också varit innan man fick en förmögenhet. Då kan det inte vara någon som är en arvtagare. För då är det redan
kört. Nej, hon har ju alltid varit L'Oréal-arvtagerska. Liksom. Hon vet inget annat.
Ja. Så jag tror att... Och jag tror att människor som vad säger man, söker sig kanske till det här rika, kanske inte riktigt gör det alltid med att man har någon elak baktanke.
Nej.
Heller. Nej, men till exempel om du har en granne som är rymdforskare, det är klart att du gärna vill ha över honom på middag för att det är intressant.
Precis,
då rör du ju hellre bland intressanta människor.
Ja.
Och det... Jag vet, det är inte utnyttja att du väljer att bjuda in honom istället för någon annan, utan för något sätt att det blir ett mer intressant inslag i ditt liv. Och likadant är det väl att umgås med någon som är väldigt, väldigt rik. Alltså det är väl samma sak.
Ja, det kan det nog vara. Och att det finns liksom en särskild dragningskraft i... vad ska man säga? Alltså i pengar kanske, absolut. Så här, det gör det ju för många. Men också kanske... Alltså jag kände så att jag drogs till henne av den anledningen att hon har den unika erfarenheten. Alltså det är någonting lite så här vist med den här typen av, både kanske hon och drottning Elisabeth. Jag tycker men det var bra jämförelse liksom. För att de har det här att de har kunnat, de har egentligen liksom haft ganska mycket möjligheter att balla ur så att säga. För att de har just fötts med makt, pengar och så vidare. Men har valt ett liv som ändå är ganska stramt. Att
det är ju häftigt.
Ja, alltså, exakt.
Det kanske är sorgligt, men jag ser det som häftigt.
Jag tycker
en
det är
sån
lite
person
så här,
vill jag gärna lära känna.
Det är liksom... jag känner lite samma med de som med folk som har gått i kloster. Alltså det är lite så här...
Ja, men jag förstår.
Att man liksom väljer bort det som många andra skulle mörda för, liksom. Det är lite inspirerande.
Det är lite samma känsla med Kristina Stenbeck. Hon är också väldigt duktig.
sparsam, duktig, precis. Går upp och arbetar hårt varje dag fast hon inte behöver.
Och liksom inte så imponerad, utan hon hade också kunnat balla ur som andra i hennes liksom syskonskara.
Just det, just
och det, det här tillknäppta är lite... Ja. Alltså man kan bli lite avundsjuk på det tillknäppta. Det finns en vishet och en integritet. Ja, alltså integritet är ju väldigt... Inte sexigt,
attraktivt.
Men det är väldigt... Ja, attraktivt, exakt. Jag tror ändå att om jag hade fått hamna i ett miljardärsspår... Jag var ju tillsammans med en miljardär tidigare. Jag tror att om jag hade gått all in och typ ändrat mina sociala medier, stängt av vissa grejer. Vi pratade om det här innan, kvinnor som blir tillsammans med någon som är väldigt rik. Att profilen stängs på Instagram plötsligt. Jag tror typ att jag hade blivit en sån.
Det tror jag också.
Jag tror inte att jag hade velat köpa hus på, liksom, i Saint-Tropez och bara klätt mig med Sony från topp till tå. Liksom. Utan... Jag tror att jag hade blivit den här värdiga.
Och gått upp och arbetat på månaderna ändå.
Ja, men lite så ordentligt. Jag, precis som du säger det här, att man dras till det här visa. Precis som du säger, att man gillar den här Lillian och Queen Elizabeth. Jag håller med. Det är lite, det är lite role model för mig. Och nu kommer jag aldrig vara där. Gud vad irriterande.
Det var ju också någonting med att hon var just en ganska ensam kvinna. Alltså att hon, okej, då både levde liksom på ett sätt både i skuggan av sin man och sin pappa. Men det var ju hon som liksom tog L'Oreal genom 1900-talet. Så att jag tror egentligen, okej, hon var en arvtagerska. Men hon var ju också, det var ju hon som kom på hur hennes liv skulle utformas. Så att jag tror på ett sätt... Hon var ju self-made i själva sin i att liksom komma uppfinna sin egen roll. Och
det är jätteimponerande.
Ett tips. Hon var också jävligt snygg, tycker jag.
Ja.
Väldigt snygg. Även om de gjorde fruktansvärt elaka såna här karikatyrer av henne, såklart, de elaka fransmännen, när under den här Sarkozy, att hon liksom alltid gick runt med jättemycket pengar i fickan som man bara så här, dement kastade på folk. Men i alla fall.
Men jag är ju så här, att lyckas ta L'Oreal till den nivån de är och göra hela hennes resa. Och det enda lasten under tiden var att ge massa pengar till den här mannen. Jag kände att det var en ganska liten go crazy. Alltså det hade kunnat varit värre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag var på en väldigt intressant middag i fredags.
Inte Nobelmiddag? Nej, det var inte i fredags.
Nej, där kommer jag nog aldrig få gå i livet. Eller jag vet inte.
Alltså kanske. Inte jag heller. Och, eller, så, jag kände så här, jag bara, men nästa år måste det väl vara min tur? Så kände jag. Kreti och pleti var ju det. Halva mitt Instagramflöde stod
jag
där.
Jag håller med.
Ja, och jag tänkte så här, jag bara, men... Och jag har så mycket frackklänningar i min garderob som behöver luftas. Alltså jag hade inte behövt gå till en affär än. Så jag hade bara kunnat slinka ner. Exakt. Men,
ja, men någon inte. Gång. Men det här var i alla fall 2 dagar innan. Och då träffade jag 2 personer som du känner. Christer Sturmark och hans fru Victoria Larm. Det var så roligt för att Paul visste vem Christer Sturmark var. Och det var för att han var typ en IT-kändis.
Ja, han var någon i IT-bubblan, precis. När du och jag gick på dagis då.
Ja, och han var tydligen då jätteframgångsrik och sålde bolaget och föreläste mycket om internet på den här tiden. Så det var roligt för att Paul och jag kommer liksom in från 2 olika vinklar. Och där, för jag och Christer, vi åt lunch innan och bara för att liksom förklara vem han är. Christer är ju en Han är en matematiker och har startat ett förlag för ganska länge sedan som heter Fri Tanke tillsammans med Björn Ulvaeus, va?
Precis.
För massa år sedan så hittade jag en organisation som heter Vetenskap och folkbildning. Och det här är en förening som, ja, deras syfte är att de liksom ska främja folkbildning om vetenskapens liksom metoder och resultat. De är en så här riktigt stark opinionsbildare när det gäller kring att berätta om saker och ting som är felaktiga, alltså pseudovetenskap som folk tror
krossa
på riktigt.
Myter, liksom, och upplysa människor. Alltså det är liksom, ja, jag förstår.
Jag var väldigt aktiv, dels i deras grupp på Facebook. Och där var jag inne varje dag och vi diskuterade just myter, rykten, konspirationsteorier och vi bara bröt ner dem. Det var jätteroligt. och sen har de också sin förening där man också kan gå in och stötta liksom, med pengar. Och Christer har ju också varit aktiv i det här. Jag har alltid brunnit för just att saker och ting ska vara liksom, vetenskapligt korrekt. Att man inte slänger sig med till exempel att man ska... Ja, men kristaller är ett uttjatat ämne, men att man ska äta broccoli för att östrogenet ska åka upp eller åka ner. Det är att man bara kastar sig med saker och ting. Och jag blir tokig på det. Och så att få umgås med människor som tycker likadant är väldigt häftigt. Och hjärnan får liksom vila i det trygga, vettiga. Och någonting som vi pratade väldigt mycket om var just...
Du och Christer, ja.
Ja, och hans också fru Victoria och även Paul. Vi pratar väldigt mycket om varför vissa människor har claimat ordet, alltså att vara öppen. För vi rationella människor, vi får oftast höra... Vi är sunda, som har förnuft.
Så här i juletid, Bella, ska du göra detta mot mig? Vi rationella, ni som... Ja.
Okay. Men du är också en av dem. Men vi som är då rationella, vi anses ju sällan vara öppna. För att när jag säger så här att jag tror på sånt som har evidens, eller vetenskapligt bevisat, då får jag alltid höra så här... Gud vad du inte är öppen för sånt som är,
att du är någon
inte,
slags,
som inte har en evidensen.
Just att du är någon slags torrboll liksom då.
Jag får oftast höra så här att Isabella, vetenskapen har inte alla svar.
Nej, det är sant.
Och jag blir tokig när jag hör det här. För att den stora skillnaden mellan mig som söker evidens och vetenskaps är det så resultat mot dem som verkligen håller fast vid pseudovetenskap. Alltså sånt som inte är bevisat, som man hittar på och försöker låtsas som att det är vetenskap. Det är därför det är så farligt. Det är att... Nej, men det här är skillnad då på att vara öppen. För att när man är en person som vill att saker och ting ska vara evidensbaserat, så innebär det att jag är öppen för att om det är så här att det visar sig, till exempel, om vi tar exemplet med spöken. Om det skulle visa sig, jag tror inte på spöken, men skulle det vara så att man kan bevisa att spöken finns, då är jag den första som ställer mig i ledet och säger så här, ah, vad intressant. Mm. Nej, men då vet vi. Mm. Mm. För att vi har kunnat bevisa det här.
Mm.
Det innebär att jag är öppen. Men en person då som är flower power och tror på energier och liv efter döden och att spöken finns.
Mm.
Om den personen upplever en massa tecken överallt, som många människor gör, jättekonstigt.
Mm-hmm.
Och så säger jag så här till dig att allt det här med dörren öppnades och det knakade och lampan tändes och allt sådär. Om jag kan bevisa för dig att det var fel på elen i hemmet och dragning och allt vad det är med, och personen fortfarande tror på spöken,
mm,
då är det den som inte är öppen.
Ja, det har du nog rätt i. Alltså om vi är överens om att, då att just att vara öppen är någonting väldigt fint.
Nej, men det här, problemet är att folk som inte är öppna hävdar att det är de som är
att det är de
öppna,
som gör det fina, ja, för att de är så mottagliga för liksom världens, ja, vibrationer på något vis. Jag tycker ändå, jag förstår vad du menar, men det är också någonting med alltså de flummiga, så att säga. För alltså, så här, jag tycker Christer Sturmark är kanske ett bra exempel på det, för att fast han då är en sån megahumanist och liksom är besatt av tanken på att Gud inte finns och så. Det finns väl ingen människa i Sverige som ger ut och läser så många böcker om Gud som Christer Sturmark. Och anledningen att jag känner honom är ju för att vi umgås med samma rå kristna människor. Alltså jag träffar honom ju alltid i sällskap av en katolsk präst. Och alltså på riktigt. Alltså, det är där liksom våra intressen skär i varandra. Och det är någonting, alltså när man blir så intresserad av att Gud inte finns, så är det liksom, det slår till slut över på något sätt. Alltså till slut så blir alltså precis som matematiken liksom, alltså driver man i början när man ska lära sig matte, då är det liksom bara väldigt basic, enkel logik, och sen så liksom efter ett tag så kommer ju Gud in i matematiken också. Alltså och det är någonstans där han är, känner jag. Jag skulle vilja kuppa dig och klippa in ett stand-up-klipp som jag tyckte var så kul, om liksom skillnaden på rationalitet och gudstro liksom, och hur de bara så här går ihop.
Some people think God created the universe. Some people think nothing created the universe, which is the funniest guess. And the nothing people make fun of the God people. They say God doesn't exist. I'm like, okay, maybe. But you know what definitely doesn't exist? Nothing. That's the defining characteristic of nothing, is that it doesn't exist. So what are we talking about? Either you think it's God, something you can't see, touch, taste, photograph, and science can't prove, or you think it's nothing, something you can't see, touch, taste, photograph, and science can't prove. But I think we can all agree, if nothing, if your nothing sometimes spontaneously erupts into everything, that's a pretty goddamn magical fucking nothing, you guys.
Men en sak som jag tycker som lyssnare, om man ändå håller med mig i det här, det är att lite tips hur man ska navigera ändå hyfsat snabbt i den här pseudovetenskapen och vetenskapen, är att många människor som har konstiga idéer, som till exempel konspirationsteori eller något, en kristall, vad som helst, det är att alltså, saker och ting som ofta stämmer har ganska enkla förklaringar. Alltså, det som inte stämmer, som konspirationsteorier eller liknande, de har mycket mer komplexa svar på situationen än som vad som låter rimligt. Så man ska alltid försöka hitta, alltså, det känns som att konspiratoriker, det är lite som den här boken Da Vinci-koden, att man tror att det finns några människor som har liksom lagt ut lite ledtrådar här och där. Så är det, vem, jag hittar det här. Jo, men såg du, om du läser de här siffrorna baklänges så stämmer det in till det här då. Så att hela tiden försöka backa lite grann och se att så här, är det rimligt det man säger eller inte. Och en konspirationsteori väcker oftast fler frågor än vad den liksom förklarar, utan ofta så ställer konspirationsteorin bara upp 15 frågor på rad. Varför blev det så här? Och sen händer det här. Och det här, så här kan det inte vara. Det finns en annan kraft bakom än att försöka bara så här belösa det. Vi hittar en enkel förklaring.
Men får jag bara dra en, okay, ja, ett exempel åt andra hållet då?
Ja, kuppa med det.
Mm. Ja, men så här. Jag tror julevangeliet är kanske mitt, så här, min favorit historia i Bibeln. Och nu, vi spelar in det här på Lucia. Och den, jag tycker den är ganska bra. Alltså för när då... Jungfru Maria, hon är då en, liksom, en tonårig tjej som är gravid i typ 10:e månaden. Som måste resa pisslångt. Jag har rest när man är höggravid, det är inte så himla kul. Hon kommer liksom till en by, det är så här sent. Och de liksom knackar på alla hotell, liksom, eller vad det är. Alla hus som finns i den här byn. Och alla bara, nej, vi har fullt. För de har då jätterationella argument. Till exempel, de här människorna har mer pengar än er. De kan köpa ett hotellrum. Eller liksom, de här människorna är viktigare än vad du är. Liksom, den här tonåriga tjejen helt utan kontakter och pengar som bara råkar stå där och behöva hjälp, liksom. Och de kanske också tittar lite skeptiskt på den här, liksom, lite så här, vad ska man säga, hemlösa i det sammanhanget, familjen med, som kommer där på en åsna, liksom. Det är ju en åsna, det är ingen fin häst. Eller liksom, de är skeptiska helt enkelt. Skeptiska och rationella, vilket ju är bra att vara. Och väljer, liksom, prioritera det som är ekonomiskt och rimligt. Men det är ju också, alltså, exakt det som gör att en sån som Jesus behöver födas. Alltså för att skepticism och rationalitet, om man liksom drar det för långt, så blir ju det ondska. Och det är ju också sant och rationellt, eller hur, Bella?
Jo, men det är precis som att säga, nej, men det är precis som att säga att man liksom förföljde Galilei också och lät honom dö trots att han liksom var inne på spåren på någonting. Men det kan ju inte vara ett argument för att man måste ta alla sådana sköra situationer på allvar. Det går ju inte.
Nej, inte alla.
Nej. Men hur ska man kunna veta?
ja, världen är inte svartvit, va? En annan sak med familjen Betancourt var... förlåt att jag kan inte tröttna på dem. Men det var att allting de gjorde i hemmet gjordes med kontanter.
Men det här var väl ett tag sedan ändå?
Alltså det är 2010, liksom. Så att det... Jaha. Ja, men det... Jag tyckte att det var någonting... Det var liksom någonting så här lite Wes Andersonskt, så här romantiskt med att så här alla får sin lön i, liksom, sedlar. Och liksom någon har som jobb att gå och dela ut alla de här tjocka kuverten till alla hela tiden. Men det är lite fint. För att jag gillar ju kontanter. Och samtidigt så här så... När jag har ju aldrig kontanter hemma. Och så hade jag så här hittat någon gammal vinterjacka eller någonting. Så hade jag så här hittat en 20 i den som bara låg och skräpade. Som inte visste vad jag skulle göra med. Det är ju liksom, hur ofta köper jag någonting för en 20, liksom. Så gav jag den till ett av mina barn och sa så här... Varsågod, här, du får den, liksom. Och tyckte att det var en fin present för att jag själv, när jag var liten... var ju helt besatt av att få eller hitta pengar på olika sätt.
Ja.
Minns du det? Att man kunde, om man hittade typ ett mynt på marken så kanske man säger...
Ja.
En gång hittade jag en 500 när jag var kanske så här 12. Och liksom, alltså bara gick
till... Minne för livet.
Ja, minne för livet. Gick direkt och satte mig på bussen in till stan och köpte liksom smink för allt. Du vet, alltså det kunde vara så magiskt, liksom, att hitta en kontant. Men så jag tänkte då att vilken generös människa jag är som gav det här till min son. Och vet du vad min son gjorde?
Nej.
Han rev den i två bitar och stoppade den i kaminen.
Ja.
Jag var med i ekonomibyrån, visst heter den så på SVT? Ja, det gör den. Blev så lite intervjuad om barn och pengar i höstas någon gång. Och så frågade de så här, de bara, ja förresten så här, har dina barn veckopeng eller hur gör ni med det?
Mm.
Och då insåg jag att jag har inte ens tänkt tanken. Alltså det är liksom, mina barn har aldrig haft pengar i hela sina liv. Och samtidigt som jag då i deras ålder sprang runt och liksom letade, liksom tappade 50-öringar typ under liksom sådana galler som kunde vara utanför affärer.
Just det.
Men...
Men var du verkligen i dina barns ålder? Var du inte äldre då? Mellanstadiet?
Nej, alltså hela lågstadiet så köpte jag absolut mitt lördagsgodis själv. Jag minns när jag hade en tia i veckopeng som jag bara fick.
Jaha, du menar veckopeng? Okej, okay, jag trodde du menade att du letade pengar typ när du var i Moses ålder.
Ah, nej, inte riktigt. Nej, det gjorde jag väl kanske inte. Men jag visste ju absolut vad pengar var då. Alltså, som ett så här, nu är det så när vi får hem en grönsaksleverans varje vecka på fredagar och då säger mina barn så här, åh vad snäll den gubben är som har köpt det till oss. För de fattar inte, alltså de vet inte vad det är. Och jag vet inte heller, så här, det verkar ju vara, för det jag förstått då av de här människorna på ekonomibyrån, alltså det är att ingen vet ju hur man ska göra med det här, med att få barn att överhuvudtaget förstå vad pengar är. Eller hur?
Jo, men jag är
men hur gör du?
Fenomenal.
Nej, men hur gör du?
Nej, men för barnen, de har ju sina konton och de har sina kort och de har Swish. Så de loggar in på deras konto ganska regelbundet. Och så ser de så här, det är ett kontoutdrag där man, vad de har handlat, hur mycket pengar de har kvar. Nu får de in 35 kronor. Ibland så får de, kan de göra grejer så får de in liksom 35 kronor till. Så att de är väldigt, det är liksom up to date typ varje vecka kring status med deras ekonomi. Men jag tror att det handlar om att ett intresse, för jag tycker att det är kul och då har barnen också börjat tycka att det är kul.
Ja, just det.
Så jag tror det bara handlar om att så här, få dem att förstå att hur kul det är att tjäna sina egna pengar.
Ja, men det är nog sant alltså, för det är någonting som, jag vet inte om du har sett det här gamla Monty Python-klippet, men nu får jag väl spela upp mer gammal töntig humor då, men det som heter Five Yorkshiremen, som är så här, ja men några män som sitter i fina kostymer på en parkbänk och skryter om hur fattiga de var när de var små. Alltså det är ju någonting så här som är sant med det. Varje generation känner ju sig som ja men de sitter och berättar, någon kanske säger så här, ja men jag liksom fick varmt grus till frukost, och då säger den andra så här, men jag fick kallt grus med glasplitter i. Alltså liksom att det är så alla låter liksom. Och så jag tror att det gäller även vår generation, att säga, ja men jag fick 10 kronor i liksom en sån guldpeng i veckopeng om jag städade mitt rum, annars fick jag inget liksom. Medan mina barn då inte vet vad en tia är, och absolut inte hur inköp av någonting överhuvudtaget, inte ens godis, går till liksom. Och att det handlar om det, att världen också blir, förutom att världen blir liksom rikare och att man kanske blir liksom slappare eller dummare av det för varje generation, så blir också världen mer komplicerad. Alltså bara det här med liksom att ett kontoutdrag kan ju inte en femåring förstå, men att hitta 2 kronor på marken och kunna gå och köpa liksom ett bananaskid kan även en femåring förstå. Att det liksom, allting blir så svårt, högre trösklar för allting hela tiden.
Ja. Men jag har lärt barnen att förstå hur bidrag funkar.
Är det sant? Alltså dina barn.
För att, för de har,
de kommer få Sverige att fortsätta rulla nästa generation.
Nej men grejen är, för de får 35 kronor liksom oavsett i veckan. Och då sa jag det till dem så här, ni har vant er med att få 35 kronor i veckan utan att behöva göra någonting.
Ja.
Så att, och då har ni ingen motivation kring att städa era rum.
Nej.
Hade jag tagit bort de här 35 kronorna om ni hade behövt bädda sängen och göra vissa grejer, då hade ni förstått att det finns liksom en morot att göra det.
Just det.
Och då sa jag att det här är problemet med bidrag. Du glömmer bort ansträngningen.
Ja. Det är helt sant. Men vet du vad jag ofta gjorde, eftersom jag, fast jag bara hade då 10 kronor i veckopeng, och det höjdes till 20 vid något tillfälle, minns jag. Men och hade då det villkorat, oftast så sa jag att det, jag är ledsen, det är inte värt det. Så gott är det inte med godis. Så det är, och så fick mina föräldrar försörja mig ändå då, för att jag visste inte hur man städade. Jag tyckte att det var för svårt och jobbigt. Så att,
Och så fick du dina föräldrar betala, så du gjorde en win-win för dig själv.
Ja, precis. Också sedelärande. ja, men okej, okay, men ja, vad skönt. Jag får väl bara skaffa då debetkort, iPhones, appar och sen alltså det här kommer ju inte, det, om 10 år kommer mina barn veta hur man köper en glass själva. Jag är ledsen. Det kommer inte.
Det är ingen stress. Alltså det är verkligen, det här handlar ju om ett mitt nördiga intresse. Men det finns ingen stress. Jag tycker verkligen inte det.
Det här var fint, fult och pengar.
Mm, det var det.
Mm.
Och ni kan höra oss varje torsdag.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.